Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg.
Sådär, varmt välkomna tillbaka. Du, Johan, idag har vi nästan ett specialavsnitt av Partnerpodden. Någon säger mig att det kommer bli ett lite längre avsnitt och vi har även två stycken gäster med oss idag.
Det är dubbelt så mycket prat.
Eller hur? Vi ska ju prata lite om suveräna mål bland annat. Och till hjälp har vi med oss Daniel som jobbar som nationell teknikchef här på Microsoft. Hej Daniel!
Hej hej!
Och även Olof från Atea. Olof, berätta lite kort om vem du är och vad du pysslar med.
Ja, Olof Eilertsson heter jag. Sitter på Atea och arbetar med IT-rättsjuridik och cybersäkerhet. Ämnen som ju är allt annat än bortglömda dessa dagar. Högre aktualitet än så är svårt att hitta, skulle jag säga.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Daniel, ska du också få ge en liten kort introduktion till vem du är för någon som inte känner dig?
Ja, men Daniel Akinin heter jag, så jag jobbar då som i vår som kallas för en nationell technology officer, en nationell teknikchef kan man säga. Så jag är ansvarig för Microsofts strategier i Sverige, tekniska policyfrågor, och jobbar mycket med allt ifrån nästa generations AI kan man säga till kvantdatorer och till juridiska frågor och säkerhetsfrågor.
Kul. Varmt välkommen. Och idag vi ska prata om massa spännande saker. Men det huvudsyftet är ju här att prata om suveräna mål. Är det, Daniel, skulle du kunna kort bara inledningsvis beskriva vad är det vi och kanske andra leverantörer menar när vi säger suveräna mål? Vad är det för någonting vi försöker adressera och lösa med det?
Det finns ju nästan en viss dualitet i det namnet. Ofta använder man ju att något som är suveränt bra, så att säga. Men det är ju inte egentligen den.
Det är de också.
Det är suveränt bra. Men här har man ju faktiskt en annan betydelse, och det kommer ju lite grann från det engelska namnet sovereignty, som man då använder, suveränitet kan man säga. Och suveränitet i sig, och det man kanske ofta brukar prata om, digital suveränitet, det är ju någonting som betyder ganska olika för både olika människor men också olika länder kan man väl säga. Så jag har jobbat en hel del med frågor kopplade till digital suveränitet i Europa. Och jag ser ju att när man pratar om definitioner eller betydelse kring suverän och digital suveränitet, så handlar det ju oftast om någon typ av kontroll. Och det kan ju vara en juridisk kontroll, men det kan ju också vara en teknisk kontroll, att man har liksom tillgång till all teknik, att man har en kontroll över var fysiskt datat lagras. Det finns lite olika aspekter. Så från vår sida, så när vi pratar om suveräna mål och Microsoft Cloud for Sovereignty, då pratar vi mycket om liksom lösningar som kan ge extra kontroll. Alltså det finns många nya kontrollfunktioner i de här målen. Och sen så är ju tanken då att man anpassar dem till lokala länder, eller kan det vara också någon slags domän som finans eller el eller någonting annat. Så det finns inget jättelätt svar på frågan, men tjänster som har förmåga att ge större kontroll, både juridiskt, tekniskt och vad man lagar data kan man säga.
För det är väl just en väldigt stor del av det är liksom regler, regulationer, lagstiftningar. Vi försöker tillhandahålla allt från ramverk till även tekniska lösningar för att uppfylla alla de här olika sakerna. Olof, vad är det man behöver tänka på som potentiell kund där ute?
Ja, men man kan väl säga så här, det finns ju ett genomgående tema egentligen rätt över, och det är det att det gäller som kund att ha kontroll på sin information och ha kunskap och kännedom om vilken information man hanterar, och dessutom då vilket skyddsvärde respektive informationsmängd har. Har man gjort det jobbet, klassificerat sin information och känner sin information, ja, då har man skaffat sig de bästa förutsättningarna för att kunna utnyttja rätt lösning för rätt slags informationstyp. Precis som Daniel säger, så är det ju så att Cloud for Sovereignty erbjuder ju någonting som vi egentligen kanske inte haft på det sättet tidigare, som jag är helt säker på är både efterfrågat och önskvärt hos rätt många av våra kunder där ute, som just i det här sättet att känna behovet av kontroll och säkerhet gör att man får också en ökad känsla av trygghet i hur informationen hanteras. Och det är en sån frågeställning som jag möts många gånger ute när jag är ute och pratar. Man vill vara säker på att det är så, att känna sig trygg i valet av lösning, och att det är så att den erbjuder det man faktiskt har behov av. Men har man inte gjort det här grundläggande jobbet med att klassificera sin information, ja, då sitter man i betydligt svårare sits, för då kan man inte riktigt avgöra vad som är rätt lösning. Mm.
Och timingmässigt så finns det ju två saker, skulle jag säga, som gör att vi sitter här och pratar om det här just idag. Det är ju dels det arbetet som Microsoft och TEA har haft tillsammans kring suveräna mål, eller Microsoft Cloud for Sovereignty, och även det adekvansbeslut som ganska nyligen nu kom. Är det någon som har lust att förklara lite kort, vad är generellt ett adekvansbeslut, och just det här adekvansbeslutet som vi bryr oss om i det här sammanhanget, vad är det för någonting?
Ja, men jag kan väl hoppa på och ta den, så får du tillägga här, Daniel, när det är så att du känner att det är någonting som du vill tillföra. Alltså ett adekvansbeslut generellt handlar om att det är så att det är någonting som tillmäts ett värde, att någonting är riktigt eller kan utföras på ett riktigt sätt. I det här sammanhanget så är det ju någonting mycket större egentligen och spännande som har varit och är efterlängtat ibland många verksamheter. Och det vi pratar om är alltså adekvansbeslutet, där EU-kommissionen fattade beslut om att man från den 10 juli bedömde att hanteringen av personuppgifter hos amerikanska bolag nådde och hanterades på ett sånt sätt så att man då återigen, skulle jag säga, kunde likställa det med de kraven som GDPR ställde. Så vad adekvansbeslutet medföljde eller innebar var egentligen det att vi gick ifrån att vara i ett läge där Schrems II-domen, som ju upphävde ett gammalt beslut om ett avtal, kan vi säga, det som heter Privacy Shield, plötsligt så var vi tillbaka i ett läge där det var så att man behövde inte, eller behöver inte, ska vi säga, addera extra skyddsmekanismer när man gör sina bedömningar utifrån GDPR för att hantera uppgifter i amerikanska molntjänster. Så att det här var liksom en öppning. Plötsligt så blev det mycket, mycket enklare. Det var inte ett grönt kort så att man kunde släppa GDPR, men det var så att man behövde inte ta hänsyn till mer än vad GDPR krävde. Inga särskilda skyddsåtgärder. Så det är adekvansbeslutet som vi pratar om i de här sammanhangen.
Betyder det här att det är specifikt till den här tjänsten, eller gäller det liksom Azure i största allmänhet? Behöver jag liksom göra någonting extra än att använda Azure på ett ansvarsfullt sätt för att göra tillräckligt för det här adekvansbeslutet?
Jag kan säga att det här adresserar ju en del av GDPR, och det är ju tredjelandsöverföringar som det primärt adresserar. Sen gäller ju GDPR fullt ut, som det alltid har gjort. Så man kan väl säga att det här fokuserar på tredjelandsöverföringar. Och man kan väl säga att de konsekvenser vi ser nu, om man jämför med hur det var innan sommaren, det finns ett par grejer man kanske ska komma ihåg. Det ena är ju att det företag och den, liksom, om du väljer att då använda dig av någon amerikansk organisation, då behöver ju den organisationen vara certifierad, alltså självcertifiering. Det är inte per automatik att de är det, men du måste då vara självcertifierad mot det här adekvansbeslutet. Och det innebär att du garanterar mängder med saker som då är relevanta för GDPR. Och där är Microsoft då certifierad. Så det ska man komma ihåg. för marksuppräkning så är vi då certifierade. Och det andra som är också intressant som Olof touchade, det är ju att före vi hade det här adekvansbeslutet, då jobbade vi väldigt mycket med skyddsåtgärder. Alltså det var alltid från kryptering, pseudonymisering eller andra e-data boundary. Det fanns mängder med olika skyddsåtgärder som infördes då för mot tredjelandsavtalet. Och de skyddsåtgärderna, de behövs i praktiken inte längre införas. Så du behöver inte längre kryptera informationen på grund av tredjelandsavtalet. Du behöver inte pseudonymisera på grund av tredjelandsproblematik. Så många av de skyddsåtgärder man har infört har egentligen inte samma behov av längre. Däremot ska man komma ihåg att det finns fortfarande tillgång till de skyddseffekterna. Så vill man ha av andra skäl använda sig av skyddsåtgärder, så har vi nu en lång palett av skyddsåtgärder. Och även där är ju Microsoft Cloud Sovereignty då, har ju den ett fokus kring skyddsåtgärder kring confidential compute till exempel. Det vill säga hur man ser till att skydda information medan du processar i mål från leverantören. Så, men det här tror jag är väldigt många som inte riktigt har absorberat än. Det här att man fortsätter liksom arbeta med skyddsåtgärder trots att det inte finns en juridiskt behov av det längre.
Och något som är väldigt förekommande upplever jag när det kommer liksom till Microsoft Cloud for Sovereignty eller kanske suveräna mål i allmänhet, är ju att man oftast liksom inbillar sig någonstans att det ska vara en isolerad instans av någonting. Att liksom, det ska vara en liten tårtbit av Azure som är helt lokal, som bara hanteras lokalt och den har ingenting med Azure i övergripande. Och så är det ju inte.
Nej, det stämmer. Jag tror att den bilden kommer därför att vi har ju designat några molnlösningar i Europa på det sättet. Framförallt i Frankrike där vi lanserade en variant som vi kallar för Blö tillsammans med partners. Där vi har arbetat på det sättet. Det är ännu en lösning som inte är uppe. Vi har också lanserat samma typ av arkitektur i Tyskland. De där har ju sina nackdelar. Och det innebär ju att det är mycket svårare att göra det som man brukar göra i public cloud, allt från vad det handlar om liksom expansion, att kunna använda många tjänster, uppdateringar, säkerhetsövervakningar. Så de kommer ju med väldigt många tekniska och organisatoriska utmaningar. Ja. Så att så man måste ju vara beredd på att liksom kompensera eller förstå vad det är man får och vad man inte får. Så jag tror att det här, den typen av suveräna molnen, liksom full sovereign cloud skulle man kunna kalla det för, de har framför allt sitt största behov om det finns en specifik liksom skyddslagstiftning i det land, vilket är fallet då med Frankrike och med Tyskland. Så i Frankrike har man något som heter Secnum Cloud som är då en reglering du måste uppfylla och där du behöver ha en sån här sovereign stack. Så, men det ska man inte säga Microsoft Cloud som sovereign inte så.
För vi menar, om man tänker sig adekvansbeslutet, GDPR är ju inte en svensk lagstiftning egentligen. Men har vi svenska lagstiftningar som vi också måste liksom förhålla oss till, OSL kanske kan vara en av dem.
Jo, men så är det ju självklart att det är så att det finns ju en mängd lagstiftningar som man har att förhålla sig till. Som du bland annat har tagit hänsyn till just om du gjort det här klassificeringsarbetet som jag pratade om för att bedöma vilken information man kan hantera i vilken tjänst. Och man kan ju säga så här, förutom att vi fick adekvansbeslutet den 10 juli så fick vi den 1 juli också en förändring i just OSL, offentlighet och sekretesslagstiftningen, där det var så att det var egentligen, det tillfördes en ny sekretessbrytande paragraf 10.2a som i stort sett förenklat innebär att det är så att nu finns det en laglig möjlighet för verksamheter att inom offentlig sektor, det ska vi komma ihåg att eftersom det är offentlighet och sekretesslagstiftningen, att på, med lagligt stöd utkontraktera sin IT-drift. Och det där kan ju låta lite märkligt att det plötsligt nu först då finns ett lagligt stöd. Men faktum att det är så att det nu det är satt att det finns en möjlighet att lägga ut sin drift till en annan myndighet eller till en privat aktör, till exempel en cloud-leverantör. Det här har varit det som har varit många myndigheters stötesten, kan man säga, hur man ska förhålla sig till dels det som hade kvansbeslutet reglerat, det vill säga, precis som Daniel sa, tredjelandsöverföringsutmaningarna, vilka eventuella skyddsmekanismer hade behövt tillägga det som man gjorde normalt. Och sen då ifrån OSL-perspektivet, hur eller om det skulle vara så att man förlorar rådigheten över sitt eget material om man lägger ut en tjänst till eller lämnar ut material till en extern driftspartner. Och det är det som då förändringen här hanterar, klarlägger vad man kan lägga ut och fastställer också så att säga vilka möjligheter som finns och pekar direkt på att det här är faktiskt någonting som nu är möjligt. I alla de här lägena, både när man tittar på adekvansbeslutet, när man tittar på hur OSL ska hanteras, så ligger det ett ansvar hos verksamheten som vill nyttja tjänsterna. De måste göra en egen bedömning. Så det här, det är liksom inte så att vi har fått ett frikort som gör att man plötsligt kan göra precis vad som helst, utan varje verksamhet som vill utnyttja tjänsterna behöver göra sina bedömningar, dokumentera dem och sen komma fram till att ja, det här är möjligt, ja, vi vill lägga ut vår drift hos en extern partner. Och kommer man fram dit, då finns det stödet för att göra det. Så att egentligen, jag brukar prata med mina kunder utom och säga att vi har tre saker som samverkar på ett sällsamt lyckligt sätt. Där det är så att adekvansbeslutet är det ena som undanröjer då utmaning med tredjelandsöverföring. Förändringen i OSL som möjliggör utkontraktering av IT-drift. Cloud for Sovereignty som både är tjänsten som man kan använda men som också är stöd. De tekniska möjligheterna som följer med Cloud for Sovereignty ger verksamheter ett stöd när de ska göra sin just bedömning av om de kan lägga ut information i en extern leverantörs nät eller tjänst. Och det där betyder att som jag ser det så har vi flyttat fram gränsen ordentligt för vilken information som en verksamhet faktiskt kan välja att använda i publika molntjänster. Så de här tre samspelar, det var ju säkert inte tanken, men de samspelar och samverkar på ett väldigt bra sätt som öppnar upp möjligheter för helt nya, mycket vidare bedömningar från de verksamheter som är intresserade.
Som jag har gjort en tjänst som typiskt har legat on-prem för att mina kunder inte riktigt har vågat lita på till exempel Microsoft eller Google eller Amazon. Så det här kommer göra det lättare för dem att känna den liksom, säkerheten och tilliten att ja, det är okej att anlita den här tjänsten även om de använder Azure. Och alltså, även här, om jag säger att den här datan kommer ligga i det svenska datacentret, så kan de känna sig mer trygga med att ja, den här datan kommer också stanna i det svenska datacentret.
Det är ju en mängd faktorer som samverkar, som jag kunde säga, men jag tror nästan att jag ska låta Daniel få beskriva själva teknikdelen där.
Ja, men jag tänker, om du tänker kring OSL-biten så skulle jag nog snarare, alltså, den handlar egentligen mindre om trygghetsdelar och den handlar mer om juridik. Vad den har försökt lösa där är ju liksom en tolkning kring hur röjande fungerar och vad det är det ställer till med för problem när man vill använda sig av liksom ny teknik som outsourcing. Så det är lite som all lagstiftning. Du skapar lagstiftning vid en viss tidpunkt, sen händer det ju jättemycket i samhället. När offentlighetssekretesslagen skapades, då fanns inte den här typen av teknik som kommer nu. Så man ser ju alltid konsekvenser och då kan man börja uppdatera lagstiftningen. Och det är ju det som egentligen har hänt nu, kan man säga. Man försöker anpassa den till outsourcing-möjligheter helt enkelt. Så jag tror att den osäkerhet är nog snarare kring en osäkerhet kring den legala förutsättningen att göra det här. Så det är snarare det man känner sig mer trygg med än kanske liksom tjänsten i sig, som ju ändå har mängden av liksom skyddseffekter.
Tidigare så har jag förstått det här rätt, att man har varit säker på att data har liksom stannat kvar i ett visst datacenter, men det har varit lite otydligare kring vad som händer med till exempel loggfiler och telemetridata och sånt.
Ja, men det du pratar om här, det är egentligen ett annat initiativ inom Microsoft som är, kallas, det är ju den här AU Data Boundary. Så, men det är bara att ställa den frågan, för man ska separera egentligen Microsoft Cloud for Sovereignty och AU Data Boundary. Så EU Data Boundary är ett initiativ vi lanserade för, ja, jag skulle tro att det är 2 år sedan nu. Där vi handlar egentligen om att se till att data som lagras i Europa stannar i Europa. Och de flesta av våra tjänster, alla våra större tjänster idag, är nu inkluderade i det löftet sedan 1 januari. Så man kan säga att EU-data boundary går i 3 faser. Den första fasen är att all data som du lagrar och laddar upp i våra tjänster, som det man kan, men ofta kan man ganska enkelt förstå vilken typ av det data det är. Det data stannar i Europa. Och det inkluderas i EU-data boundary. Sen finns det, precis som du beskriver, loggfiler, det som genereras, som också kan vara persondata. Där är vi ännu inte färdiga, utan det kommer då i fas 2 utav EU-data boundary. Och i fas 3
är fortfarande jätteviktigt att man anonymiserar data som hamnar i loggen. Alltså det bör man ju göra oavsett vart den där datan ligger, men att det blir lite extra viktigt för att få den här tilliten om man är orolig för att data flyttas.
Ja, precis. Men det finns ju en poäng nu med det nya adekvansbeslutet, att om du var orolig för det tidigare, så var det ju för att det fanns utmaningar kring tredjelandsöverföringar och behov av att införa skyddsåtgärder. Och här blir det nu intressant när vi kommer tillbaka till den här punkten som vi började med att diskutera. När adekvansbeslutet nu gäller, då finns inte behovet av skyddsåtgärderna egentligen. Så det finns inget krav längre att anonymisera och pseudonymisera det här data som vi flyttar över. Och här är vi ju en jättestor skillnad. Nu kommer ju Microsoft göra det i alla fall. Så vi kommer ju ändå ha liksom, vi anonymisera och pseudonymisera det datat, och vi kommer se till att det ska försvaras i Europa. Men det kan ju finnas andra skäl, kanske geopolitiska eller riskbedömningar man använder. Men det är inte ett juridiskt krav på det sättet som vi kanske hade det tidigare. Och där, det är en viktig skillnad nu och före sommaren.
Okej.
Här skulle jag vilja säga att man kan väl säga så här också, att överhuvudtaget så är det där någonting som jag tror man ska vara uppmärksam på som kund. Därför att det är så här att, precis som Daniel säger, så har det ju varit så att för, ja, längre tillbaka i tiden så fick vi ofta frågorna hos oss då om finns det teknik för att lösa det här problemet, kan man göra detta? De frågorna kommer ju mycket sällan idag, så de första frågorna, det är snarare så att man utgår ifrån att det finns teknik idag som löser i princip allting. Men frågan har ju då varit, hur har de juridiska förutsättningarna sett ut för att kunna göra det? Så att man börjar många gånger en resa med att liksom inteckna den delen, att ja, men det här kan vi göra, det här är säkert, det här är någonting som vi får lov att göra. Och då är den legala delen hanterad. Men sen finns det en del till som liksom har smugit in, och det är ju att man också behöver resonera utifrån ett lämplighetsperspektiv. Och då blir det ju plötsligt lite mjukare i kanterna igen, därför att lagstiftning kan vi ju som jurister diskutera hur man ska tolka, men när vi kommer till lämplighet, ja, då är det ju en uppfattning som gäller vad som är lämpligt eller inte lämpligt, och då adderar vi en ny så att säga dimension till det här, och det är då jag tycker att det blir intressant att kunna presentera och erbjuda en sån tjänst som Cloud for Sovereignty, för den tillgodoser även de här frågorna som rör just lämplighets delen. Så vi tar hand om, i Cloud for Sovereignty så tar vi hand om både de legala frågorna men också lämplighetsprövningen. Och sen så är det, som jag sa förut, så är det trots allt alltid så att det är kunden själv som måste avgöra vad man anser är lämpligt i slutändan. Men det finns ett helt annat stöd, en helt annan förutsättning för att göra de här lämplighetsbedömningarna med de tekniska lösningarna som bland annat, ska vi säga, för det, precis som Daniel sa, så är Cloud for Sovereignty inte bara teknik, utan det är ju en massa andra saker som finns med också för att hantera så att säga, sakerna runt omkring.
Och jag tänker, det här är ju en jättesvår uppgift. Det är begränsat med tid, vi kan inte erbjuda ett visuellt stöd. Men om vi skulle kolla lite på Microsoft Cloud for Sovereignty, vad det är för någonting. Så det är ju egentligen erbjuder kontroll, det erbjuder policies. Det finns en del teknik i det också, till exempel som du var inne på, confidential compute. Men om vi skulle bara kortfattat försöka summera och konkretisera lite mer vad det är för någonting i det här fallet.
Mm. Ja, men det är lite olika tekniska kontroller som då, till exempel krypteringsbitar som confidential compute. Och det är adresserar ju egentligen då de här tekniska skyddsåtgärderna. Det finns då även ytterligare kontroller kring transparens, det vill säga det vi kallar för operator logs. Man kan gå in och titta på vem är det som har accessat till exempel hårdvaran i våra datacenter. Vem är det som har accessat det här, om det nu är det här CPU:n eller vad, den typen av liksom extra transparens in i datat och hårdvaran runt datat. Det är liksom inte en teknisk skyddsåtgärd utan en transparensåtgärd. Ett par exempel. Och sen så har vi de här policyfilerna då. Azure Sovereign Landing Zones. Och vad innebär de? Ja, det är ju att du kan se till att en applikation som du deployar i Microsoft Cloud Sovereignty uppfyller då vissa krav som du har ställt. Och det kan ju då vara krav som säger ja, men jag vill att det här datat bara ska lagras i svenska datacenter i den svenska regionen. Men du kan ju också välja att jag vill att den ska lagras i den svenska regionen med backup i den engelska regionen. Det kan ju också vara ett suveränitetskrav för att jag vill kunna behålla kontrollen även om du får liksom en utmaning i en liksom geopolitisk kris. Att ha data backup i ett annat land. Eller att du säger att det måste lagras. Det finns de valmöjligheterna. Och där kan ju då de här landing zones se till att upprätthålla den typen av kvalitet. Så att du vet att allt du deployar i Sovereign Cloud kommer att uppfylla de här policykraven. Och det blir liksom en ytterligare, det är snarare en kvalitetsfunktionalitet skulle jag vilja säga.
Och det här är ju liksom, tycker jag, fantastiskt positiva saker. Egentligen alla de här tre sakerna vi har berört här nu, Cloud for Sovereignty, vi har tillägget i OSL, vi hade kvansbeslutet. Och det är ju svårt, jag förstår det för de som lyssnar, det här, vi jobbar på Microsoft, inte du Olof, men att man tänker säga, det är klart ni är biased, men det finns ju en fantastisk innovationskraft i det publika målet. En innovationskraft som är väldigt svår att åstadkomma i egen regi. Digitalisering är ju liksom otroligt viktigt för samhället och våra samhällskritiska funktioner. Och vad är liksom risken, tror du Daniel och Olof, om man liksom, om man inte får vara med på den här resan, om man inte får tillgång av olika anledningar, får en begränsad tillgång till tekniken?
Mm. Ja, men det är ju, det finns lite olika svar på det, men om man tittar på oss som samhälle och vår välfärdssektor till exempel. Ja, då är det ju så, det visar ju undersökning på undersökning på undersökning, vi måste bli mer produktiva. Det finns inte ett val, eller det finns inte en, liksom, en option att vilja bli mer produktiv. För att om vi inte blir mer produktiva i vår välfärdssektor, då måste vi montera ner delar av det. Det är bara en konsekvens av den forskning vi ser. Att pengarna är egentligen inte problemet, utan det är snarare att vi inte har resurserna. Vi har inte människorna för att upprätthålla mänskliga, liksom, arbetskraft för att upprätthålla välfärden. Så hur löser vi det? Ja, det kan man lösa på lite olika sätt. Men teknik är ju en viktig del av svaret på den frågan. Det är inte all, liksom, det är inte så att teknik kommer att lösa all, liksom, problem med välfärden. Men den kommer att lösa en del av det. Så digitalisering är en av de mest effektiva, så att säga, sätten att vara mer produktiv. Och nu kommer det ännu mer ny teknik via generativ AI, via nya möjligheter att digitalisera som vi inte kunde göra bara för ett år sedan. Så risken är naturligtvis att om vi inte, liksom, tar tillvara på den här nya, liksom, digitaliseringsinnovationerna, ja, då lyckas vi inte bli mer produktiva i välfärden, och då behöver vi montera ner den över tid. Och det tror jag inte någon är speciellt intresserade av en sån framtid.
Skulle lägga till det också, jag brukar alltid prata med mina kunder utom att och konstatera att många upplever och uppfattar det som att de själva har en uppbyggd digitaliseringsskuld i mångt och mycket beroende på det som vi då levde med innan adekvansbeslutet nu kommer, det vill säga att det var omständigt och det var lite besvärligt att sätta sig in i vad de här extra skyddsmekanismerna skulle vara som man skulle behöva tillämpa för att kunna utnyttja de amerikanska molntjänsterna primärt och utan att behöva riskera att man inte följer lagstiftningen. Den digitaliseringsskulden är det många idag som står och vill kasta sig ut och börja beta av, och då får man ju alltid det här, ja, men är det finns ju annat än amerikanska molntjänster som kan bidra till digitalisering, och så är det ju självklart att det inte är ett likhetstecken, men man kan ju inte bortse från att det är så att amerikanska molntjänstleverantörer har ju ett försprång i utveckling både teknik och tjänstemässigt som många verksamheter verkligen vill kunna dra nytta av. Jag vet ju att det finns kunder som då har köpt lösningar som man då inte i det här svåra situationen som har varit när vi inte haft adekvansbeslutet och stötta oss mot, valt att inte slå på funktioner, inte valt att utnyttja fullt ut. De ser ju nu en möjlighet att plötsligt, nu är det lagstiftning som är på plats. Nu kan vi liksom börja att slå på de här funktionerna för att dra nytta av de saker som vi redan har. Och till det kommer sen då det precis som Daniel beskrev, bland annat med AI-möjligheterna som kommer. Så jag tror att det här är en bromskloss som släpper, så att säga. Det är förhoppningen att det är många som bara väntar på att, så att säga, öka takten att rulla ut det man både vill ha och som man redan har.
Precis, för det tänkte jag precis fråga det, liksom sammanställt, är det nu, finns det en möjlighet för, vi låter det säga en kommun eller någonting, att faktiskt använda till exempel M365 fullt ut, eller Azure för den delen, eller vad det kan tänkas vara, med de förutsättningarna vi har för stunden?
Ja, men så man kan väl säga så här, att adekvansbeslutet är det som är gällande lag, punkt. Det är inte så mycket ord om. Utmaningen med tredjelandsöverföring är borta. Man behöver fortfarande göra sina vanliga bedömningar enligt GDPR och annan lagstiftning. Men det finns ju inte ett hinder längre, så att säga, som bromsar upp i form av att det var besvärligt. Det var ju faktiskt så här, och det tycker jag är viktigt, att även när vi inte hade adekvansbeslutet så var det inte omöjligt att använda de amerikanska molntjänsterna, men det var svårare. Nu är den svårighetsgraden, den delen är borta. Så nu är det mycket, mycket, mycket enklare, och jag tror, och min känsla är utifrån vad jag möter ute hos kunder, att nu är viljan stor att, så att säga, släppa på och känna sig trygg med att det är så att man gör då ett riktigt val när man går över och kör sina 365-miljöer eller addera tjänster i en befintlig 365-miljö som man inte valt att köra tidigare.
När det här transatlantiska avtalet annonserades så var det ju väldigt mycket på LinkedIn. Folk delade den här informationen. Och det är alltid intressant att följa diskussioner på LinkedIn, tycker jag. Jag brukar inte delta i dem, men jag följer dem gärna. Och då var det liksom, ja, men många som skrev att ja, men absolut, jättekul, men till våren har vi Schrems 3. Vi kan ju bara spekulera, men vad är liksom, vad är eran bedömning av dem som drar den slutsatsen, den kanske lite förhastade slutsatsen?
Ja, bra att du sa förhastade, för jag skulle säga så här, att vi kan inte annat än att spekulera om en sån, vi kan säga så här, som jag sa, adekvansbeslutet är gällande rätt här och nu, det är det som finns, det som vi har att förlita oss på, som vi kan stötta oss på. Kommer det bli en prövning av det här beslutet? Ja, det kan vi nog vara lika säkra på, att det faktiskt kommer bli någon som kommer utmana. Sen om det är Max Schrems eller om det är någon annan, det ligger ett ärende redan som en fransman har, så att säga, anmält för prövning. Men jag tror att det är kanske Schrems och hans organisation Neub då, som kommer vara de som utmanar på riktigt. Det felaktiga som jag tror att många drar sin slutsats, som man resonerar kring, det är att en prövning utan tvekan skulle resultera i att man river upp avtalet. Jag tycker det är en lite felaktig inställning. Jag skulle kunna säga så att jag känner mig trygg med att det är så att EU-kommissionen har inte tagit fram det här avtalet helt utan inblandning av egna jurister och så vidare. Det finns människor med kompetens som har gjort en bedömning av att det här regelverket faktiskt är på plats och håller. Så jag kan tycka att en prövning är väl jättebra i så fall. Det är så vårt demokratiska system fungerar. Låt oss pröva, men låt oss inte utgå ifrån att det skulle bli att man river upp det och satsar, utan låt prövningen visa. Allt annat är ren och skär spekulationer. Det kan gå åt ena hållet eller det kan gå åt andra hållet.
Och en sån prövning kanske till och med kan leda till att man får en ännu större tillit till de här förändringarna och det nya det fanns beslutet. Så om man tänker att det inte blir som förra gången att Schrems river upp saker, utan att det kan ju lika bra väl bli så att det cementerar att ja, men det är så här vi vill att det ska funka nu.
Ja, men då är det som är så viktigt att man så att säga lämnar utrymmet i debatten och diskussionen just för att det faktiskt kan bli så. Att det här fungerar ju, det här är ju bra. Det här fyller de kraven som vi ställer. Och sen har vi plötsligt precis, för det är många trygghetstörstande där ute som vill känna liksom att man vill vara trygg med att man gör rätt i sina val utav vilka tjänster man ska använda. Och får vi då en domstolsprövning som säger liksom att det här är fine, det är ett avtal som är definitivt fyller kraven, ja, då blir det ännu bättre. Det är bra som det är eftersom vi har ett giltigt adekvansbud, men ett domslut som säger liksom att det här är bra, det blir ännu bättre.
Då får vi skicka blommor till Max Schrems.
Ja, då kan man tacka honom för att han har bidragit till att säkerställa att vi får använda de tjänsterna som vi behöver göra.
Och vad kan man göra där ute som partner, som kund eller vad det nu kan tänkas vara, offentlig såväl som privat? Man vill veta mer, vad innebär adekvansbeslutet, vad är det här tillägget till OSL, vad är suveräna mål, vad är Microsoft Cloud for Sovereignty? Har ni några goda tips?
Ja, man har ju hittat till den här podden när man lyssnar på oss just nu, när vi förklarar alla de här grejerna, så att det är perfekt.
Eller hur?
Kortslutning. Nej, men vi har ju den här typen av podd. Jag tror att vi har gjort en liknande podd för ungefär ett år sedan när vi pratade mer om kanske hur det allmänna suveränitetsbegreppet såg ut. Jag tror det finns även en partnerpodd kring det. Och sen tror jag att det finns mycket i olika dataskydds Forum för dataskydd har mycket information om det här. Även IMI kan man gå till imi.se och läsa vad de säger om adekvansbeslutet till exempel. Och det är väl där man bör liksom söka kanske sina grunder, liksom fakta.
Och sen kan man ju säga så att vi har, Atea har ju också, på atea.se så finns det ju en väldigt mycket information om det här idag, och vi har ju gjort ett antal både webbsändningar och seminarier som är på temat, och där finns det också möjlighet att få kontakt med experter som kan bidra i en direkt kunddialog så att säga, för de som står och önskar lite mer kött på ben utifrån sina egna förhållanden. Så att det finns.
Är det här någonting som kostar extra som en extra tjänst, eller är det någonting som bara finns där att tillgå?
Ja, så man tar kontakt med oss på Atea, så är det så att vi bär ut det här budskapet till dem som känner att de har behovet. Är det sen så att det blir större projekt utav det, så får man naturligtvis se vad vi kan behöva vara engagerade i.
Jag tänkte mer Microsoft Cloud for Sovereignty, den tjänsten.
Ja, det är ju en egen tjänst så att säga. Sen vad det innebär rent kostnadsmässigt, det är nästan så att Daniel ska få svara på det, hur det ser ut med kostnadssidorna.
Jag ska komma ihåg att Microsoft Cloud for Sovereignty har inte lanserat den. Det har ju funnits nu i en private preview länge. Nu har vi gått ut en public preview. Och vi kommer att lansera den här inom inte allt för lång tid. Jag kan ha inget datum att säga än så länge. Så då ser vi ju liksom hela upplägget kring Microsoft Cloud Sovereignty.
Men man är självklart välkommen, och man kan skriva in till podden som ni känner till sedan tidigare. Johan, vart skriver man då?
Partnerpodden@microsoft.com. Hur enkelt som helst.
Och är man ute efter lite juridisk rådgivning och stöd, eller behöver annan hjälp, så jag menar, Olof, du är gun for hire. Det är bara
gun. Absolut. Gun for atea.se och sen så leta efter säkerhet eller cloud, så finns det en kontakt.
Eller rätt in DM på LinkedIn bara.
Det går bra det också. Alla vägar bär till dem.
Ja, och jag menar, Daniel, han svarar också på alla sina DMs på LinkedIn, så det är bara att skriva till Daniel också. Hörni, ni mina herrar, stort tack för att ni har deltagit idag. Det är en het potatis. Jag tror att det kommer komma en del frågor på det här avsnittet. Stort tack för ert deltagande, och jag önskar er och er som har lyssnat en fortsatt trevlig måndag.
Tack.
Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd om Microsoft Sverige med mig, Adam Palm,
och mig, Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.